Kapitel 10. Bland rådsdamerna. Sidan 155.
Någon tog Shallon i armen. Det var Serene, och Aishidén pratade med henne. Där inne är den, sa Serene. Inne i rådshallen, under kupolen. Hon drog undan handen, tog ett djupt andetag och samlade ihop tyglarna. Det är befängt att tro att dess verkan är större bara för att vi är nära, muttrade hon. Men det känns så. Med en kraftansträngning lyckades Shallon komma ur sin dvala. Tomheten ville inte försvinna, men hon tvingade sig att ignorera den. Fast sanningen var den att hon kände sig som ett urkärnat äpple. De befann sig på ett jättelikt runt torg med vit stenläggning. I mitten stod ett stort runt palats, också det helt vitt, bortsett från att det kröntes av en hög blå kupol, rund som ett halvt klot. Tjocka räfflade kolonner omgav de två översta våningarna under kupolen, och en stadig ström av människor rörde sig upp för och ner för de breda stentrappor som ledde upp till andra våningen på ömse sidor. Frånsett ett par höga, välvda bronsportar som stod öppna rakt framför dem bestod den lägsta våningens fasad av vita stenväggar prydda med reliefer av diademprydda kvinnor i dubbel naturlig storlek. Mellan dem fanns reliefer föreställande sädeskärvar, tygrullar vars fria ändar tycktes fladdra i vinden. Högar med metalltackor som kanske skulle vara guld eller silver, eller järn, eller kanske alla tre. Och säckar ur vilka det välde fram vad som såg ut som mynt och ädelstenar. Nedanför kvinnornas fötter fanns en lång fris med betydligt mindre figurer som körde vagnar eller arbetade i smedjor och spinnerier. Människorna här hade rest ett monument över sin framgångsrika handel. Det var befängt. När folk kom fram till att man var bättre på handel än de själva blev de inte bara avundsjuka. Dessutom blev de envisa och försökte kräva löjligt låga priser. Och ibland hade man inget annat val än att ge efter. Plötsligt insåg hon att Harin betraktade henne under rynkade ögonbryn, så hon satte sig rakare i sadeln. Förlåt mig, vågfru, sa hon. Urkällan var borta. Men den skulle komma tillbaka. Självklart skulle den det. Och hon hade fortfarande sina plikter. Hon skämdes över att hon hade låtit skräcken ta herravälde över henne. Men tomheten fanns fortfarande kvar. Åh ljus, denna tomhet. Jag mår bättre nu. Jag ska göra bättre ifrån mig från och med nu. Harin nickade bara, fortfarande med samma rynkade ögonbryn, vilket gav Shallon en krypande känsla. De gånger en utskällning från Harin uteblev berodde det alltid på att den ännu värre var på väg. Kärsvän red raka vägen över torget och genom rådshallens öppna portar in i ett stort högt rum som tydligen var en stallgård under tak. Ett dussin män i blå rockar som satt på huk bredvid bärstolar med både ett gyllene svärd och en gyllene hand målade på dörrarna tittade förvånat upp när de kom inridande. Det gjorde även de män i blå västar som var i färd med att spänna ifrån en täckvagn prydd med samma vapen, liksom de som sopade stengolvet med stora kvastar. Ytterligare två stallknäktar ledde just bort varsin häst genom en bred korridor från vilken det luktade av hö och gödsel. En trind medelålders man med släta kinder kom hastande över stenläggningen, bockade sig upprepade gånger och gnuggade händerna. Medan de andra männen hade sitt långa hår samlat i en knut i nacken var hans fäst med en liten silverklämma. Och hans blå yllrock såg ut att vara av bästa kvalitet, med svärdet och handen broderade i guld på vänster sida av bröstet. Förlåt mig, sa han med ett insmickrande leende. Ni får verkligen inte ta illa upp. Men jag är rädd att ni har tagit fel på vägen. Det här är rådshallen och... Säg till första rådsdam Barshala att Kadsuan Meliandrin är här för att träffa henne, avbröt Kadsuan honom samtidigt som hon satt av. Mannens leende halkade på sned och ögonen blev stora. Kadsuan Meliandrin? Jag trodde att ni var... Han tystnade tvärt när hon gav honom en hård blick. Sen hostade han i handen och återtog sitt överdrivna leende. Förlåt mig, Katsu Enshede. Vill ni tillåta mig att visa er och era följeslagare till ett rum där ni kan motta ett passande välkomnande medan jag sänder bud till första rådsdamen? Sen vände han blicken mot dessa följeslagare och hans ögon blev bara större. Uppenbarligen kunde även han känna igen Aesir, i varje fall i grupp. Åsynen av Shallon och Harin fick honom att blinka. Men för att vara en av de landbundna visade han viss självbehärskning. Han gapade inte. Jag kan tillåta dig att springa och säga till Alais att jag är här så fort benen bär dig, pojke, svarade Kajuan, som nu tog av sig manteln och la den över sadeln. Säg till henne att jag väntar i kupolen och säg att jag inte har hela dagen på mig. Nå, rappa på. Den här gången fick mannens leende en lätt illamående anstrykning. Men efter bara ett ögonblicks tvekan satte han av i spårsträck, gastande efter stallknäktar som skulle ta hand om deras hästar. Efter att ha gett honom hans order tog Kajuan emellertid inte vidare notis om honom. Varin och Komira, ni kommer med mig, förkunnade hon rapt. Maurice, håll alla samlade och redo tills jag... Alana, kom tillbaka och sitt av. Alana! Motvilligt vände Alana hästen bort från porten och klev ur sadeln med trumpen min. Ivan, hennes slanke väktare, iakttog henne oroligt. Kajuan suckade, som om hennes tålamod var på väg att ta slut. Håll henne kvar här, om du så måste sätta dig på henne, Maurice, sa hon och lämnade över tyglarna till en småväxt scen i stallknäkt. Jag vill att alla ska vara redo att ge sig av när jag är klar med Alais. Maurice nickade och Kajuan vände sig till stallknäkten. Det enda han behöver är lite vatten, sa hon och gav hästen en tillgiven klapp. Jag har inte motionerat honom mycket idag. Shallon var mer än glad att få lämna sin egen häst till en annan stallknäkt utan särskilda instruktioner. Hon visste inte hur långt hon hade ridit i sitt omtöcknade tillstånd, men det kändes som om hon suttit i sadeln varenda en av de rastmil de kommit från Carhain, hur många hundra de nu var. Hon kände sig som om hennes kropp var lika tilltufsad som kläderna på den. Med ens blev hon varse att Jahars bildsköna ansikte inte längre fanns bland de andra männens. Varins Thomas, en satt och gråhårig kar som var lika hårdför som de andra, ledde den fläckiga grå packhästen som Jahar haft hand om. Vart hade den unge mannen tagit vägen? Maurice verkade sannligen inte oroad över hans frånvaro. Denna första rådsdag morrade Harin samtidigt som hon lät Moad hjälpa henne ner. Hon rörde sig lika stelt som Shallon, medan svärdskären hade tagit sig ner från sin häst med ett smidigt hopp. Hon är alltså en betydelsefull kvinna här, Shireen. Man skulle kunna säga att hon härskar över Bortre Madding, men de andra rådsdamerna kallar henne den främsta bland likar. Vad nu det ska betyda. Shireen lämnade just sin häst till en stallknäkt och såg inte alls särskilt omtumlad ut. Det var möjligt att hon tidigare varit upprörd över denna Tear and Grill som stal ur källan. Men nu var hon sval och oberörd, som skulpterad i is. Stallknäkten stirrade så på hennes ansikte att han snubblade över sina egna fötter. En gång i tiden var första rådsdamen rådgiverska åt Maredos drottningar. Men sedan Maredo upplöstes har de flesta som innehaft befattningen första rådsdam betraktat sig som de naturliga arvingarna till Maredos härskare. Shallon visste att hennes kunskaper om de landbundnas historia var lika vacklande som hennes kännedom om ländernas geografi innanför kustranden. Men något rike som hette Maredo hade hon aldrig hört talas om. För Harin räckte det emellertid. Om det var första rådsdamen som regerade här måste clownen Shoydanes vågfru träffa henne. Harins värdighet krävde det. Hon linkade beslutsamt över stallgården mot Kajuan. Ja visst ja, sa den outhärdiga Aesidén innan Harin hann med den öppna munnen. Du ska också komma med. Och din syster. Däremot inte svärdsherren tror jag. Det vore illa nog med en man i kupolen överhuvudtaget. Men en man med svärd skulle kunna ge rådsdamerna slag. Var det någonting du undrade, vågfru? Harin stängde munnen så att det knäppte hörbart om tänderna. Bra, mumlade Cadzoan. Shallon stönade. Det här gjorde sannligen inte Harins humör bättre. Cadzoan ledde dem genom breda, blåkaklade korridorer behängda med färgstarka gobelänger och upplysta av förgyllda golvlampor med glittrande speglar, med tjänare som först stirrade förvånat på dem och sen hastigt bugade sig på de landburnas vis när de passerade. Hon ledde dem upp för långa, vindlande trappor i vit sten som hängde utan stöd, annat än där de vidrörde den ljusa väggen, vilket de inte alltid gjorde. Cadzoan gled fram som en svan, men med en hastighet som fick värken i Shallons ben att anta nya plågsamma proportioner. Harins ansikte stelnade i en hård mask för att dölja hur mödosamt det var att halvspringa upp för trapporna. Till och med Kimura verkade en aning förvånad, även om takten som Cadzoan höll inte tycktes besvära henne nämnvärt. Lilla runda Varin knatade på vid Cadzoans sida och kastade då och då ett leende över axeln mot Harin och Shallon. Ibland trodde Shallon att hon hatade Varin, men Aesidens leenden var varken roade eller försmädliga, utan bara uppmuntrande. Cadzoan förde dem upp för en sista vindlande trappa, innesluten av väggar, och plötsligt befann de sig på en balkong med ett intrikat förgyllt metallräcke som löpte hela vägen runt. Ett ögonblick kunde Shallon inte annat än gapa. Ovanför henne välvde sig en väldig blå kupol som måste vara minst 100 fot hög där den var som högst. Den hölls inte upp av någonting annat än sig själv. Hennes okunnighet om de landbundna omfattade deras arkitektur likväl som deras geografi och historia, och Aesir Dare. Faktum var att hennes okunnighet om de landbundna var i det närmaste fullständig, endast med undantag för Carhain. Hon visste hur man gjorde ritningarna till en stävare och fick den byggd. Men inte ens i sin vildaste fantasi kunde hon föreställa sig hur man konstruerade någonting sånt här. På 3 andra platser längs den runda balkongen markerade välvda stenkantade dörröppningar trappor av samma slag som den de kommit upp i. Men de var ensamma under kupolen. Detta tycktes glädja Cadzoan, även om hon bara nickade för sig själv. Kimura, visa vågfrun och hennes syster Bortre Maddings väktare. Hennes röst ekade svagt i den jättelika kupolen. Hon tog med sig Varin en liten bit bort och de började samtala lågmält med huvudena tätt ihop. Det hördes inga ekon av deras viskningar. Ni måste ursäkta dem, sa Kimura tyst till Harin och Shallon. Till och med det gav en viss genklang, om än inte riktigt ett eko. Fred, det här måste vara besvärligt till och med för Cadzoan. Hon drog fingrarna genom den bruna kalufsen och skakade på huvudet så att det korta håret la sig rätt igen. Rådsdamerna brukar inte vara särskilt glada över att se Aesir Dare. Särskilt inte systrar som är födda här. Jag tror att de helst vill låtsas att kraften inte finns. För all del ger väl deras historia dem skäl till det. Och de senaste 200 åren har de haft möjlighet att upprätthålla sin inbildning. Men Cadzoan är Cadzoan, och det är sällan hon ser en uppblåst person utan att bestämma sig för att punktera honom. Inte ens om det är någon med krona på huvudet. Eller en rådsdams diadem. Hennes sista besök här ägde rum för mer än 20 år sedan, under Ale-kriget. Men jag misstänker att en del som var med om det kommer att vilja gömma sig under sängen när det sprider sig att hon är tillbaka. Kimura lät höra ett litet roat skratt. Shallon kunde inte se någonting att skratta åt. Harin krökte läpparna, men det fick henne bara att se ut som om hon hade magknip. Vill ni se? Vaktposten, fortsatte Kimura. Ett namn så gott som något, antar jag. Det är inte så mycket att titta på. Hon steg försiktigt fram till det förgyllda räcket och kikade ner som om hon var rädd att falla. Men hennes blå ögon hade fått tillbaka sin skärpa. Jag skulle ge vad som helst för att studera den, men det går förstås inte. Vem vet vad den skulle kunna göra förutom vad vi redan vet?
Hennes röst var fylld av lika delar vördnad och beklagande.
Shalom var inte rädd för höjder och hon lutade sig mot den konstfärdigt smidda metallen bredvid Eichedén för att få se detta ting som hade tagit urkällan från henne. Strax därpå gjorde herr Rindom sällskap. Med tanke på hur besvärad Eichedén verkade blev Shalom förvånad när det visade sig vara mindre än 20 fot ner till ett slätt golv klätt med blå och vita kakelplattor lagda i ett labyrintiskt mönster. I mitten fanns en röd oval med gula kanter, spetsig i ändarna. Nedanför balkongen satt tre kvinnor i vitt på varsin pall, utställda på jämna avstånd längs golvets runda kant, med ryggarna mot väggen. Infälld i golvet, bredvid varje kvinna, fanns en rund skiva som var en hel famn i diameter och gjorde någonting som såg ut som grumlig kristall. Och i varje skiva fanns en tunn kil av klarkristall som pekade mot salens mitt. De grumliga rundlarna omgavs av metallringar med markeringar som liknade dem på en kompass, men med allt mindre markeringar mellan de större. Shalom var inte helt säker, men hon tyckte att det såg ut som siffror på den av metallringarna som var närmast. Det var allt. Inga vidundliga skepnader. Hon hade föreställt sig någonting stort och svart som såg åt sig allt ljus. Hon grep hårdare om räcket för att inte darra och låste knäna för att hålla sig stilla. Vad det än var som fanns där nere så hade det stulit ljuset från henne. Dämpade fotsteg varslade om fler besökare till balkongen. Nykomlingarna, ett dussintal leende kvinnor kom från samma dörröppning som de själva hade använt. De hade håret uppsatt på gässan och över klänningarna bar de löst sittande, ärmlösa blå rockar i siden, försedda med rikliga guldbroderier och så långa att de släpade i golvet bakom dem. De här människorna förstod sig i varje fall på att markera rangskillnader. Varje kvinna bar var sin tung guldkedja med ett stort hängsmycke format som den röda ovalen på golvet. Och samma form upprepades längst fram på det tunna gulddiadem de hade i håret. Hos en av kvinnorna var ovalerna gjorda av rubiner istället för emalj och hennes diadem var översållat av safirer och månstenar. Dessutom hade hon en kraftig sigillring på högra handens pekfinger. Hon var en reslig, majestätisk kvinna vars svarta hår var uppkammat i en boll med vita stråk, men hennes hy var slät. De andra var korta och långa, vackra och alldagliga. Ingen av dem ung och alla med myndig utstrålning. Men hon skilde sig från mängden genom mer än bara ädelstenarna. Hennes stora mörka ögon var fyllda med visdom och medkänsla. Och hennes utstrålning var befallande, inte bara myndig. Utan att någon behövde säga det förstod Shalom att detta var första rådsdamen. Men kvinnan tillkännagav det ändå. Jag är Aleish Barshala, första rådsdam av Bortre Madding. Hennes melodiska röst, mörk för att komma från en kvinna, lät som om hon gjorde en kundgörelse och förväntade sig massans jubel. Ekot av hennes ord, när det studsade mellan kupolens väggar, var nästan som bifallsrop. Bortre Madding välkomnar Harin Dintugara två vindar. Vågfru för Shodrains klan, utomordentligt sändebud för skeppsfrun över Athanmir. Må ljuset välsigna er och skänka er välgång. Er ankomst gläder varje hjärta i Bortre Madding. Jag ser fram emot möjligheten att få veta mer om Athanmir. Men nu måste ni vara trötta efter er mödosamma resa. Jag har ordnat bekvämt logi åt er i mitt palats. När ni har vilat och ätit kan vi talas vid, till ömsesidig fördel, om det är ljuset till behag. De andra bredde ut skrudarna med en halv bugning. Harin böjde lätt på huvudet med ett leende när man kunde ana en belåten glimt. Här fanns det äntligen någon som visade henne tillbörlig respekt.
och förmodligen hjälpte det till att de inte fånstirrade på hennes och Kärlons smycken. Budbärarna från porten är visst lika raska som någonsin, Alice, sa Catherine. Får inte jag något välkomnande? Alice leende bleknade ett ögonblick och några av de andras försvann helt när Catherine gick fram och ställde sig bredvid Harine. De leenden som fanns kvar verkade ansträngda och en vacker kvinna med allvarsam uppsyn såg riktigt ilsken ut. Vi är tacksamma för att ni har fört vågfrun hit, Catherine, säger det. Första rådsdamen lät inte speciellt tacksam. Hon rätade på sig till sin fulla längd och blickade rakt fram, över Catherines huvud snarare än på henne. Jag är övertygad om att vi ska komma på något sätt att visa vår uppskattning innan ni lämnar oss. Hon skulle ha fått ge Eichedén en direkt order att avlägsna sig för att kunna uttrycka sin önskan tydligare. Men Catherine såg på den längre kvinnan med ett leende. Inte direkt något illvilligt leende, men inte heller det minsta roat. Jag kanske stannar ett tag, Alice, och tackar för erbjudandet om logi och utnyttjar det gärna. Ett palats på höjden är alltid att föredra framför även det bästa värdshus. Första rådsdamen spärrade förbluffat upp ögonen men fick sedan en beslutsam min. Catherine måste bo tillsammans med mig, sa Harine innan Alice hunnit svara. Hon lyckades få rösten att bara låta halvkvävd. Där hon är ovälkommen är även jag det. Detta hade ingått i det avtal hon slutit med Catherine för att de skulle få följa med henne. Det innebar bland annat att de måste gå dit hon sa åt dem att gå, när hon sa det, tills de sällade sig till Cora Moore och inkludera henne i alla inbjudningar de kunde tänkas få. Det sista hade förefallit som en obetydlig eftergift, särskilt jämfört med resten. Men nu var det uppenbart att kvinnan hade vetat precis vilket mottagande hon hade att vänta. Tappa inte modet, Alice. Catherine böjde sig mot första rådsdamen som för att tala med henne i förtroende. Men hon sänkte inte rösten och kupolens eko förstärkte hennes röst. Jag är övertygad om att du inte längre har några dåliga vanor som jag måste tillrättavisa dig för. Första rådsdamen blev blodröd i ansiktet och bakom hennes rygg utbytte de andra rådsdamerna spekulerande blickar. Några begrundade henne som en nya ögon. Hur uppnådde de sin rang och hur förlorade de den? Utöver Alice var de 12 stycken. Det var säkert en tillfällighet, men det var de 12 första av varje klans segelfruar som valde klanens vågfru. Oftast ur sin egen krets, på samma sätt som de 12 första bland vågfruarna valde skeppsfrun. Det var därför Harine hade godtagit den där underliga flickans spådom, eftersom hon tillhörde de 12 första. Det och att 2 Eichedér hade sagt att flickans syner var sanna. En vågfru, och till och med skeppsfrun, kunde avsättas från sin post, men endast av vissa bestämda skäl, så som att hon uppvisat grov oduglighet eller förlorat besinningen. Och de 12 första måste enhälligt rösta för avsättandet. Hos de landbundna verkade man sköta saker på ett annat vis, ofta slappt och hafsigt. Den blick Alice nu riktade mot Catherine var både hetsk och jagad. Hon kände kanske de 12 par ögon som var riktade mot hennes rygg. De andra rådsdamerna vägde henne på guldvåg. Men om Catherine hade bestämt sig för att blanda sig i politiken här, varför hade hon det? Och varför på ett så plumpt sätt? En man ledde just kraften, sa plötsligt Varin. Hon hade inte anslutit sig till de andra utan stod 10 steg bort och kikade över räcket. Kupolen gav hennes röst bärighet. Har det varit många män som lett kraften här den sista tiden, första rådsdam? Kärlon tittade ner och blinkade. De tidigare klara kristallkilarna var nu svarta och istället för att peka in mot salens mitt hade de alla ställt sig i ungefär samma riktning.
En av kvinnorna nere på golvet hade rest sig upp och böjt sig ner för att studera var längs metallringen spetsen på den tunna svarta kilen pekade. De båda andra kvinnorna sprang redan mot en av de välvda dörröppningarna. Plötsligt förstod kärlen. Triangulering var en enkel sak för en vindfinnerska. Någonstans på andra sidan dörröppningen fanns en karta och snart skulle platsen där en man hade lett kraften märkas ut på den. För en kvinna skulle de bli röda, inte svarta, nästan viskade Kimura. Hon stod fortfarande inte riktigt framme vid räcket, men så nära att hon kunde hålla om det med båda händerna och böja sig fram för att titta på det som utspelade sig nedanför. Den varnar, spårar och försvarar. Och vad mer? Kvinnorna som skapade den ville säkert mer, behövde kanske mer. Det kan vara otroligt farligt att inte veta vad mer den gör. Hon lät emellertid inte rädd, hon lät upphetsad. En ashaman skulle jag tro, sa Alice lugnt och tog blicken från Katsvärn. De kan inte besvära oss. De är fria att komma in i staden så länge de lyder våra lagar. Hur lugn hon än var fnittrade några av kvinnorna bakom henne nervöst, som jungkvinnor som besökte de landbundna för första gången. Förlåt mig, ACD. Bortre Märding välkomnar er. Men jag är rädd att jag inte vet vad ni heter. Varin blickade fortfarande ned mot kupolens golv. Kärlon kastade en blick över räcket igen och blinkade till när de tunna svarta kilarna förändrades. I ena stunden var de svarta och pekade norrut. Nästa var de genomskinliga igen och pekade mot labyrintens centrum. De vred sig inte dit. Först var de riktade åt ena hållet, sen plötsligt åt andra. Ni kan alla kalla mig Edwina, sa Varin. Kärlon lyckades nätt och jämt dölja sin förvåning. Kimura blinkade inte ens. Tänker ni på historien, första rådsdam, fortsatte Varin utan att titta upp. Ger Amalassons belägring av Bortre Märding varade bara i 3 veckor. En grym historia mot slutet. Jag betvivlar att de vill höra talas om honom, sa Cadsoan skarpt. Och faktum var att flera av rådsdamerna av någon anledning verkade besvärade. Vem i ljusets namn var denne Ger Amalassan? Namnet lät vagt bekant, men Kärlon kunde inte placera det. Någon erövrare bland de landbundna tydligen. Alice sneglade på Cadsoan och fick en spänd min. Enligt historieböckerna var Ger Amalassan en utomordentligt skicklig härförare, Edwina Sede. Kanske bara överträffad av Arthur Hökvinge själv. Vad kom er att tänka på honom? Under den tid Kärlon hade tillbringat tillsammans med Cadsoan hade Eichedena i sällskapet alltid hörsammat även de mest flyktiga varningar från henne lika snabbt som de lydde hennes befallningar. Den här gången brydde sig emellertid Varin inte om henne. Hon tittade fortfarande inte upp. Jag tänkte bara på att han inte kunde använda kraften men krossade ändå Bortre Märding som ett övermoget plommon. Den trinda lilla Eichedén tystnade som om hon just slagits av en tanke. Draken återfödd har ju härar i Ilien och Tyr, i Andor och Carhain. För att inte tala om 10 000-tals Eil-krigare. Fruktansvärda kämpar Eil. Det förvånar mig att ni kan ta så lätt på att hans ashamaner är här och rekognoserar. Jag tror att du har skrämt dem alldeles tillräckligt, sa Cadsoan bestämt. Varin vände sig slutligen från det gyllene räcket. Hennes ögon var mycket stora och hon liknade en rund, uppskrämd strandfågel. Åh, jag menade inte. Åh nej. Draken återfödd skulle säkert ha gått i anfall redan om han hade för avsikt att göra det. Nej, jag misstänker att Shonshen... Har ni hört talas om dem? Det vi fått höra från Altera och ännu längre bortifrån är verkligen förfärligt. De verkar sopa allting framför sig. Nej, jag misstänker att de är lite viktigare för hans planer än att inte ha Bortre Märding. Såvida ni inte gör någonting som förargar honom förstås. Eller hans anhängare. Men det är ni säkert för intelligenta för att göra. Hon såg mycket oskuldsfull ut. Det gick en rörelse genom gruppen av rådsdamer. Inte olikt den krusning som löper genom ett stim småfisk vid ytan när en lejonfisk simmar förbi under dem. Cadsoen suckade. Hennes tålamod var tydligen slut. Edwina, om du vill diskutera draken återfödd får du göra det utan mig. Jag skulle vilja tvätta mig i ansiktet och få lite varmt te i mig. Första rådsdamen spratt till som om hon hade glömt bort Cadsoen, hur osannolikt det än verkade. Ja, naturligtvis. Kumero och Narvaez, vill ni vara vänliga och eskortera vågfrun och Cadsoen Sede till mitt palats och se till att de känner sig välkomna. Förutom denna korta tvekan visade hon inte något obehag inför att ha Cadsoen som gäst. Jag skulle vilja tala lite mer med Edwina Sede, om det behagar henne. Med de flesta av rådsdamerna i släptåg skred Alice bort längs balkongen. Varin såg plötsligt förskräckt ut när hon sveptes med av dem. Shallon trodde lika lite på hennes förvåning och bestörtning som på den tidigare oskuldsfullheten. Nu trodde hon sig veta var Jahar befann sig. Hon förstod bara inte varför. Kvinnorna som Alice hade nämnt vid namn, den vackra som blänkt på Cadsoen och en smal gråhårig kvinna, tog första rådsdamens begäran som en order, vilket den kanske också var. De bredde ut långrockarna i samma halvbugning som förut, frågade Harin om det skulle behaga henne att göra dem sällskap och uttryckte i siliga ordalag sin förtjusning över att få eskortera henne. Harin hörde på med sur uppsyn. De kunde sprida ut korgvis med rosenblad i hennes väg om de ville. Men första rådsdamen hade överlåtit henne åt sina underhuggare. Shallon undrade om det fanns något sätt att undvika systern tills hennes vrede svalnat. Cadsoen tittade inte efter Varin när denna gick därifrån tillsammans med Alice. Inte öppet. Men hennes läppar kröktes i ett svagt leende när de försvann genom nästa dörröppning som mynnade ut mot balkongen. Kumere och Narvaez sa hon plötsligt. Det måste väl vara Kumere Powys och Narvaez Maslin. Jag har hört ett och annat om er. Deras uppmärksamhet vändes tvärt från Harin. Det finns vissa krav alla rådsdamer borde leva upp till, fortsatte Cadsoen med bestämd ton, samtidigt som hon tog dem i varsin arm och ledde dem mot trapporna. De utbytte en orolig blick och lät henne göra det. Harin hade de uppenbarligen helt glömt bort. När de var framme vid dörröppningen stannade Cadsoen upp och tittade bakåt, men inte mot Harin och Shallon. Kumira? Kumira! Den andra Aesidén hajade till och kastade en sista blick över räcket innan hon slet sig därifrån och följde efter Cadsoen. Vilket lämnade Harin och Shallon utan annat val än att också följa med om de inte ville bli kvarlämnade och få hitta ut på egen hand. Shallon hastade efter de andra och Harin var lika snabb hon. Fortfarande med ett stadigt grepp om de båda rådsdamernas ärmar ledde Cadsoen vägen ner för de vindlande trapporna medan hon pratade med dem med låg röst. Eftersom Kumira befann sig mellan Shallon och de tre kvinnorna kunde hon inte höra någonting av vad som sades. Kumira och Narvaez försökte prata, men Cadsoen gav dem aldrig möjlighet att yttra mer än ett par ord innan hon började igen. Hon verkade lugn och saklig. De båda rådsdamerna började se ängsliga ut. Vad i ljusets namn höll Cadsoen på med? Oroar den här platsen dig, sa plötsligt Harin. Det är som om jag hade mist mina ögon. Shallon insåg att det var sant och rös. Jag är rädd, vågfru. Men om ljuset vill, ska jag kunna kontrollera min rädsla. Ljus, det hoppades hon verkligen. Det måste hon kunna. Harin nickade. Hon rynkade ögonbrynen och tittade på kvinnorna framför dem i trappan. Jag vet inte om det finns något badkar som räcker för oss båda i Alais palats. Och jag betvivlar att de har honungsötat vin. Men vi kommer säkert på någonting. Sen vände hon blicken från Cadsoen och de andra och rörde tafatt vid Shallons arm. Jag var mörkrädd när jag var liten. Och du lämnade mig aldrig ensam förrän det gick över. Jag ska inte lämna dig ensam heller, Shallon. Shallon var nära att snubbla handlös ner för trappan. Harine hade inte använt hennes namn annat än i enrum sedan hon fick sin första post som segelfru. Tack, sa hon och lyckades sedan med viss möda tillägga. Harine. Hennes syster klappade henne på armen igen och log. Harine hade ingen övning i att le, men det fanns värme i hennes tafatta försök. Däremot fanns det ingen värme i den blick hon riktade mot kvinnorna framför dem. Det är möjligt att jag kan sluta ett riktigt bra avtal här. Cadsoan har redan ruckat deras barlast, så de seglar med slagsida. Du måste försöka ta reda på varför när du kommer i närheten av henne, Shallon. Jag skulle vilja trä Leys hörntänder på ett snöre, bara promenera iväg utan ett ord till mig. Men inte om det innebär att Cadsoan snärjer in Coramore i något slags bekymmer här. Du måste ta reda på vad hon håller på med, Shallon. Jag tror att Cadsoan smider ränker som andra andas, suckade Shallon. Men jag ska försöka, Harine. Jag ska göra mitt bästa. Det har du alltid gjort, syster min. Det kommer du alltid att göra, det vet jag. Shallon suckade igen. Det var alldeles för tidigt att sätta systerns nyfunna värme på prov. Om hon biktade sig skulle det kanske leda till förlåtelse, men kanske inte. Och hon skulle inte stå ut med att förlora både sin make och sin ställning i ett slag. Men för första gången sedan Varin utan att skräda orden hade lagt fram Cadsoans villkor för att bevara hennes hemlighet började Shallon fundera på att erkänna allt för sin syster.